Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Den här veckan, blev Socialdemokraterna vinnare eller förlorare i valet och vad ska de göra nu? En vecka efter maktskiftet, nu blottas sprickor i den påstått eniga högerfyrklövern. Och så undrar vi om Turkiets president Erdogan bestämmer vem som får bli statsråd i Sverige. Det är tisdagen den 25 oktober och vi gratulerar idag en ny liten Bart Kron för ankomsten till världen för inte alls så många timmar sedan. Som andra ord är det du, Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Och jag, Helena Gissén, som håller ställningarna här i politikrummet även den här veckan. Imorgon är det ju partiledardebatt i riksdagen. Och det är väl den första efter valet. Mm. Vad har du för förväntningar på den, Thomas?
Nej, men det ska bli spännande att höra alla, tycker jag, i de här nya rollerna. Alltså framförallt såklart Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och hur de förhåller sig till varandra.
Jag undrar ju också till exempel om Johan Persson har hämtat sig lite. Han har inte haft så lätt nu med sitt parti.
Nej.
Trots att han räddade kvar det i riksdagen och ledde in i regeringen. Och så han har ju sett otroligt trött ut, eller
hur? Ja, jo, men verkligen.
Och sen blir det ju som du säger, det blir spännande att höra Magdalena Andersson. Men du har ju just träffat henne och gjort en ännu ej publicerad intervju. Så vad säger du om läget för Magdalena Andersson och för Socialdemokraterna?
Nej, men jag skulle säga att det är rätt förvirrat faktiskt inom Socialdemokraterna på sina håll. Också så är det lite oroligt och också lite irritation kan man skönja, tycker jag. Alltså man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det här valresultatet. Alltså om det är en förlust eller inte. Alltså där går svaren i partiet isär. Alltså när jag pratade med Magdalena Andersson då så, och frågade henne varför partiet ställde frågan så här, varför förlorade partiet valet? Så svarade hon, men vi vann ju och det var Vänsterpartiet och Centerpartiet som förlorade det här valet. Och det där är ju rätt talande. Alltså kretsen runt Andersson, i mitt intryck, de ser inte det här som en valförlust.
Det tyder ju verkligen på ett avundsvärt självförtroende, låter det ju så.
Ja, får man säga.
Ja, och sen gick ju partiet faktiskt också fram 2 procentenheter, så att det är inte helt konstigt. De är ju vid sidan av Sverigedemokraterna ändå delvis i alla fall valets vinnare. Socialdemokraterna vann ju också många kommuner, många regioner och sitter väl i styret på många håll ju.
Så är det, tunga och stora regioner och kommuner.
Men man förlorade ju makten över Sverige.
Ja, men man gjorde ju det, och det där menar ju en del i partiet, som sagt, det här är en intern diskussion hur man ska förhålla sig till detta, men en del menar ju att just det här med regeringsmakten är det viktiga, och det är absurt att beskriva det här som en valseger. Och här finns det ju en oro då bland vissa i delar partiet att man genom att beskriva valet som en seger, en framgång, att man ska trycka bort alla intentioner till förnyelse och politikutveckling, och att det i stor utsträckning ska liksom att man ska luta sig tillbaka och vänta på att den här regeringen misslyckas, och att man liksom kallt ska räkna med att den här inflationen och allmänna bekymmer kring ekonomiska krisen ska bli så besvärliga att väljarna gör tummen ned och vill ha tillbaka Magdalena Andersson och ordningen ska återställas. Men vissa då som man pratar med pekar ju på detta, att det snarare kan ju bli så att det blir en upprepning av scenariot inför valet 2010 och finanskrisen som utspelade sig där då, som ju gav tvärtom vind i seglen för Moderaterna och den dåvarande alliansregeringen och ledde fram till ytterligare en valseger.
Ja, det låter ju väldigt riskabelt att förlita sig på att det ska gå dåligt för Kristerssons regering. Alltså kriser kan ju verkligen både hjälpa och skälpa en regering. Tsunamin till exempel, den skälpte. Pandemin hjälpte, tveklöst ju. Kriget i Ukraina får man väl också säga. Men hur som helst då, vad sa hon mer, Andersson?
Nej, men det är ju intressant, tycker jag, så när man pratar med henne, att hon inte riktar någon som helst kritik mot regeringens migrationspolitik eller rättspolitik, som är de centrala delarna i det här regeringsprogrammet och Tidöavtalet, och i väldigt stor utsträckning är Sverigedemokraternas politik, alltså särskilt när det gäller då migrationen. Och jag försökte verkligen få henne att säga vad hon tycker, men hon är väldigt försiktig och säger att hon inte kan ta ställning till enskilda förslag innan det finns liksom färdigutrett och klart. Men den här avsaknaden av kritik är i sig väldigt intressant, tycker jag. Alltså hon tar inte avstånd från den här kraftiga åtstramade migrationspolitiken eller rättspolitiken.
Nej, det är ju faktiskt helt otroligt då att det är liksom de andra partierna, MP, V och C, som får göra det. Hon har ju ändå rimligen en stor falang i sitt parti som är väldigt, väldigt kritisk. Så det där är ju speciellt. Alltså Tidöavtalet är ju i vissa delar väldigt långtgående. Ja, till exempel har ju många reagerat på den stora minskningen av antalet kvotflyktingar som Sverige ska ta emot.
Ja, och det där då är ytterligare ett exempel där Magdalena Andersson, som inte hon tycks ha några problem med, man säger att det varierar från år till år och hon tonar ner dramatiken i där. Och överhuvudtaget så liksom det här att det här skulle vara ett paradigmskifte i synen på flyktingpolitiken håller hon inte med om. För det var ju det är så Jim Åkesson har framställt när de presenterade tidavtalet, att nu det här är ett avgörande paradigmskifte i svensk migrationspolitik. Men då säger Magdalena Andersson, nej men det paradigmskiftet var det jag som drev igenom 2015 när liksom hon då, för det sägs ju, det är en bild hon gärna sätter, men de omkring henne också, att liksom hon var drivande i när hon tvingade Miljöpartiet att acceptera den här då stora omläggningen av migrationspolitiken som då skedde.
Man får ju lite grann intrycket av att hon försöker slå in på den danska vägen här. Alltså det, ja. Det är ju, Dansk Folkeparti har ju nästan imploderat delvis då för att just Socialdemokraterna i Danmark går så hårt fram med migrations- och kriminalpolitiken. Och så där. Det kanske är det som är inspirationskällan nu då.
Ja, nej men det, liksom, det verkar ju så. Och sen ska man ju säga då att Socialdemokraterna mycket väl kan komma att gå emot enskilda förslag här. Det kommer de säkert göra som de liksom, som kan sägas bryta mot rättssäkerhet eller inte anses vara förenliga med andra liksom, grundläggande principer. Men alltså, den som tror att Socialdemokraterna här kommer gå till storms mot det som uppfattas som kontroversiellt i tidavtalet, de får nog tänka om. Alltså, inte ens ett nationellt tiggeriförbud som ju liksom har skapat rabalder inom Liberalerna går hon och Socialdemokraterna emot här. Alltså, frågan är bara om beslutet ska fattas på nationell nivå eller ute i kommunerna, som den möjligheten finns ju idag. Och enligt Magdalena Andersson, då, om man ska liksom lyssna på vad hon säger, så har ju Socialdemokraternas linje alltid varit att människor inte ska tigga. Så återigen här liksom, så accepterar man liksom, stora delar och kontroversiella delar av det här avtalet.
Det är ju väldigt intressant. De gjorde ju trevare då om det här med tiggeriförbud när det begav sig. Det är ju ett antal år sedan. Men just de fick det. Ju rätt mycket på pälsen då av sina egna och backade ju undan från den frågan. Och den har ju helt bara dött i socialdemokratin sen.
Ja, men det blir intressant att se hur om hon nu accepterar detta, hur man tar emot det internt.
Ja, verkligen. Det blir ju överhuvudtaget en speciell mandatperiod nu då om den enda riktiga oppositionen mot regeringspolitik på de här helt centrala områdena kommer att komma från C, V och MP då. Man kan ju ställa sig frågan också vad det här innebär framöver för Socialdemokraternas förhållningssätt till Sverigedemokraterna. Kommer S att närma sig SD på sikt? Mm. Du har ju själv skrivit till exempel om hur LO-förbund nu häver samtalsförbudet med Sverigedemokraterna, vilket då även LO centralt kommer att göra.
Ja, men det där blir ju verkligen intressant. Alltså Andersson, när man pratar med Magdalena Andersson så tonar hon ju själv ner det där lite. Men det verkar ju som att alltså bilden man får är att hon liksom kommer att acceptera politiken, men att avståndstagandet till Sverigedemokraterna någonstans liksom ligger fast. Och att liksom, det är inte, hon säger ju när jag frågar henne så att det ska inte vara några förhandlingar, men det är okej att prata. Så vi får väl se vad det där tar vägen. Men det man kan säga annars tycker jag som också är tydligt är att kritiken mot den nya regeringen istället ser ut att gå ut på att det, liksom, det handlar mer om klassisk, liksom en klassisk höger-vänster-konflikt där hon och Socialdemokraterna kommer invända att den nya regeringen inte satsar tillräckligt på välfärden, att kommuner och regioner inte får tillräckligt med pengar när de nu pressas av skenande kostnader till följd av inflation och att det kommer leda till massiva nedskärningar, varnar man då från Socialdemokraterna. Det som ska bli intressant här tycker jag, det är ju om Socialdemokraterna vågar alltså bli mer vänster även när det gäller finansieringen, för det är att man inför mer pengar till kommuner är ju helt okontroversiellt, men kommer de våga föreslå stora skattehöjningar på kapital och höga inkomster? Där har ju Magdalena Andersson och Mikael Damberg, ledarduon här i partiet, varit väldigt försiktiga.
Ja, det har du verkligen rätt i. Alltså den där beredskapsskatten för de allra rikaste som de utlovade, den blev det ju inte mycket kvar av. Det var som att de spanade av den så mycket så att den till slut inte fanns kvar för att ingen viktig väljargrupp skulle skrämmas bort.
Nej, men verkligen. Det var ju när de presenterade valmanifestet så nämnde de ju den inte först. Jag var ju där på pressträffen på Sveavägen 68 inför valet och frågade om den, och då det var som att de hade glömt bort den. Men sen är det väl så att alltså, klimatpolitiken tror jag, vid sidan av det här med pengar till kommuner och regioner, tror jag klimatpolitiken, där hör man ju där liksom rustar liksom S i den frågan, där kan det kan bli en stor stridsfråga. Men sen får vi se, alltså lite är det ju som att får jag känslan av att Socialdemokraterna inväntar och ser hur det går här, om den här omläggningen av migrationspolitiken och rättspolitiken framstår som lyckosam, så kommer de ju backa upp den. Men blir det liksom våldsamma kravaller eller ökade antal hatbrott eller ja, men ökade motsättningar i samhället som en del varnar för, så kommer man i större utsträckning ta avstånd från politiken. Alltså lite den känslan att man sitter still i båten här och ser vart vindarna bär den. klassisk S-gren.
Ja, verkligen. Och som vanligt då kommer med andra ord också opinionssiffrorna ha stor betydelse säkert framöver. Du har ju också en del intressanta nyheter kring personalförändringar inom Socialdemokraterna.
Ja, men det är liksom väldigt många som tvingas lämna nu när man har flyttat ut från regeringskansliet. Och det skapar både irritation och en del oro internt. Alltså, det sägs ju att flera statsråden, bland annat Peter Hultqvist nu som ju har fått flytta över till riksdagen och lämna sina departement, går runt och frågar efter sin pressekreterare och att någon tvingas förklara för då Hultqvist bland annat att han inte kommer ha någon. Och det där är ju en ganska stor omställning för de här tidigare statsråden som har haft hela departement och staber som servat dem, och nu får de stå på egna ben, få se hur det går.
Ja, alltså länge har de ju haft detta, så att det är klart att man förstår att de är invaggade i den servicekänslan.
Verkligen.
Men det är väldigt många som inte får följa med, både politiska tjänstemän, pressekreterare och andra. Det rör sig ju om kanske ungefär 160 personer faktiskt. Det är bara ett fåtal förstås som kan få plats på partikansliet i riksdagen.
Ja, och det där såklart skapar ju spänningar och irritation. Vilka får följa med och vilka får inte? Det snackas jättemycket om det internt, får jag höra. Och det är inte heller vilka som helst som nu lämnar. Alltså enligt vad jag fått höra så lämnar nu de två riktiga högdjuren i partiet, Emma Lennartsson som har varit statssekreterare åt Magdalena Andersson och tidigare Löfven, och Mats Andersson som är ju liksom har varit supercentral. Båda de försvinner och kommer inte följa med till riksdagen och partiet, och det är ju en stor sak. Alltså Mats Andersson, han är ju en institution i partiet. Alltså han är nu senast då statssekreterare, och jag tror att han har varit ansvarig för samordning i regeringskansliet, men alltså hans betydelse kan liksom knappast överskattas, skulle jag säga. Han har ju varit med i alla centrala politiska processer, alla överenskommelser som regeringen har slutit med januariavtalet och allt vad det är, så har hans signalement funnits med. Och han har ju också varit med så länge, så han har befunnits liksom vid de här statsministrarna och partiledarnas sida sedan mitten av 90-talet. Alltså, någon beskriver honom som liksom partiets minne. Han minns allt och står för kompetens och kontinuitet. Alltså, det är en stor förlust för partiet.
Ja. Partiets databas, så att säga.
Mm.
Och Emma Lennartsson, som ju också har varit med jättelänge, hon var talskrivare åt Bosse Ringholm när det begav sig. Det är ju en evighet, Och nu har hon ju varit, precis som du sa då, statssekreterare åt både Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Det här är ju två riktigt tunga doldisar.
Ja, men det ska bli intressant att se.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vad det innebär att båda de lämnar nu och går samtidigt, om det nu blir så, vad jag får höra. Och det är därför det väcker en del förvåning internt. En annan som lämnar är Stefan Engström, som har varit liksom, funnits i Anderssons närhet, men inte då följer med heller. Det sägs ju att han var den som utsåg Jeanette Gustafs dotter till kulturminister, en mindre lyckad rekrytering. Mm. Men alltså, överhuvudtaget så menar ju vissa att det här med att liksom forma sitt lag, liksom, det lyfts internt av en del, tycker jag är lite intressant, för alla lovord och hela tiden Magdalena Andersson, men just det här med att forma sitt lag, de här ministerutnämningarna som hon gjorde blev ju inte särskilt lyckade, och att det här är en svaghet hos Magdalena Andersson, och det skapar nu återigen viss förvåning och irritation internt när liksom, kring vilka får följa med och vilka som då lämnas och får gå.
Mm, och så finns det ju då liksom lite tecken på förnyelse i alla fall just i det här, du vet, med vilka som blir talespersoner. Ardalan Shekarabi får ta över efter Morgan Johansson, som ju anses inte ha lyckats jättebra med att bekämpa kriminaliteten och så vidare. Så man får se framåt liksom hur det där laget formas då. Men det är ju verkligen ingen lätt uppgift som väntar Socialdemokraterna nu. Magdalena Andersson kommer ju på ett helt annat sätt tvingas formulera vad partiet vill. Och det är ju, som vi var inne på, ganska oklart. Man gick ju inte till val på någon politik alls egentligen, om man ska hårdra det lite. Det var väldigt vagt.
Ja, nej, men det var det verkligen. Alltså, jag tycker överhuvudtaget att det är svårt faktiskt att ringa in vad Magdalena Andersson står för politiskt. Alltså, förutom det med sunda statsfinanser, ordning och reda. Alltså, jag minns det tydligt redan när hon kom in där. Ja, först var det Stefan Löfven som kom in, det var väl alltså, efter hela Juholt-cirkusen där. Och så, men tidigt då i den processen, det här var väl 2012 va? Så plockades ju Magdalena Andersson in och blev ekonomisk politisk talesperson. Men liksom, då var det mycket, liksom, skulle ju, liksom, det handlade om att liksom, inge förtroende och stå för stadga. Och så har det ju fortsatt med henne, hon har liksom amorterat av på statsskulden och hennes ledarskap går uppenbarligen hem hos svenska folket. Men vad hon vill är, liksom, är mer oklart.
Ja, nej, men det man ändå kan säga tycker jag, det är att hon brann verkligen när hon pratade om det här med vinstförbud i friskolesektorn. Det tyckte jag att det kom verkligen från hjärtat, lät det som avskyn för hur exempelvis Engelska skolans ägare har blivit rika och köpt hus i Florida. Det var ju något som hon nästan spottade fram med stort förakt faktiskt. Men annars så har det ju varit svårt att höra vad som verkligen engagerar den förra statsministern.
Så är det.
Det tog ju inte många minuter innan det uppstod en viss diskrepans, måste man säga, i högerfyrklövern om innehållet i Tidöavtalet. Liberalernas kända dissident, riksdagsledamoten Anna Starbrink, hon gick ut snabbt och meddelade här i Expressen att hon tänkte rösta nej om den egna regeringen skulle lägga fram ett förslag om tiggeriförbud, till exempel, det var vi inne på tidigare. Mm. Det där är ju ett viktigt krav för Moderaterna och Sverigedemokraterna, och förslaget ingår ju i Tidöavtalet.
Mm, just det.
Nu pratade jag med en veteran i Starbrinks parti om hur det där ska hanteras egentligen, om det är flera stycken som markerar så tydligt att de tänker rösta bort det där. Då drog hen parallellen till en historia från allianstiden. Det var tydligen hösten 2007, jag minns det inte själv riktigt. Men tydligen så ville dåvarande finansminister Anders Borg förbjuda privata tilläggsförsäkringar i sjukförsäkringen.
Just det, nymoderat.
Kommer du ihåg det?
Men jag vet att det där var en diskussion. Ja. Just det. Mm.
Då var det i alla fall ett antal moderata riksdagsledamöter och andra borgerliga riksdagsledamöter också som ansåg att det där stred mot avtalsfriheten. Så de tog det upp till Rosenbad helt enkelt och meddelade då att de kunde inte tänka sig att rösta för ett sånt förbud, och då skrotades hela idén av Fredrik Reinfeldt kort därefter på våren 2008.
Ja, men det där är intressant. Men det kan man ju inte alls utesluta att det kommer bli. Det är mycket som är vagt i det avtalet och inte är särskilt preciserat. Alltså nu, och dessutom är det flera ministrar som uttryckt sig ganska svävande kring om allt det där tidavtalet verkligen blir verklighet. Och det är ju väldigt mycket som ska utredas här. Och där har ju Sverigedemokraterna inte, då, delvis till skillnad från Centerpartiet när det gäller januariavtalet, som ofta fick in att det skulle utredas, men det var också datum och liksom tidsatt när det skulle. Liksom det var, de hade liksom, det var faktiskt mer precis på vissa områden där. Men så är det inte i det här fallet, utan när det gäller tiggeriförbud till exempel så ska man, och en massa annat, så ska man utreda för- och nackdelar.
Ja, sen står det i för sig då att det ska leda till ett förslag om nationellt tiggeriförbud, men det står ju inte att det ska bli eller en viss datum eller sådär, precis som du säger. Men hur som helst, dessutom vill ju Liberalernas riksdagsledamot och Anna Starbrink inte veta av någon idé om att begränsa rätten till tolkhjälp i vården. Det tänker hon också rösta nej till om det läggs fram. Och även andra partikollegor har sagt samma sak tydligen. Och här har det visat sig att den nya sjukvårdsministern då, kristdemokraten Acko Ankarberg, tycks hålla med Starbrink. I alla fall så säger hon till Svenska Dagbladet i en intervju att det troligen strider mot flera skarpa lagar om patientsäkerhet.
Nej, men det är ju, alltså jag tycker att överhuvudtaget nu så slås man över det. Hela den här regeringsbildningen präglades ju av en osäkerhet kring hur Sverigedemokraterna kommer att agera och så. Och fortfarande är det ju så att liksom, det är uppe i luften det här med liksom, hur stort blir deras avtryck och hur dramatiska blir förändringarna, och det framstår ju här som att det är en ganska stor fördel att sitta i regeringen snarare än att vara ett stödparti. Vi får se.
Nu det här förslaget då om att begränsa tolkhjälpen, det står ju ingenting i avtalet egentligen om just vården, utan det som sägs är att man ska utreda möjligheten att begränsa rätten till gratis tolk i myndighetskontakter för folk som har uppehållstillstånd och medborgarskap. Och utgångspunkten ska vara att den enskilda personen i första hand ska betala ur egen ficka då för tolktjänsten. Men då tycker Anko Ankarberg att patientsäkerheten är en grundbult i vården, och hon säger då att utifrån befintliga lagar kan knappast utredningen komma med ett sådant förslag helt enkelt.
Det låter som att det kan bli gratis tolkhjälp även i vården även i framtiden.
Jag tror det faktiskt.
Ja, och vad mera är det då man är oenig om här?
Ja, men punkt 3 på listan är då miljöbråken. Det har ju du varit inne på också. Dels har ju då självaste statsminister Ulf Kristersson faktiskt fått rycka ut och avfärda påståenden från Sverigedemokraterna Elsa Widding, om att det saknas, hon har sagt då att det saknas vetenskapligt stöd för att det råder en klimatkris i världen.
Just det, där blev det väldigt rabaldigt.
Ja, det kan man säga. Ja. Och då sa Kristersson att det där är orimligt, det finns det visst. Och han hade ju då redan hamnat i blåsväder för att han hade lagt ner miljödepartementet. Men hur som helst så blev det ett visst rabalder kring detta.
Ja, och sedan var jag, alltså, har jag fått höra då om att det varit ett visst trassel på senaste mötet i miljö- och jordbruksutskottet också, då den nya liberala statssekreteraren åt Romina Pourmokhtari var där och drog ett ärende.
Ja, precis. Det där handlar kanske lite mer om att de är nybörjare och inte riktigt har koll på hur man gör, men det väckte ju ändå en hel del skadeglädje hos de politiska motståndarna, hörde jag. Jag har också pratat med lite folk kring detta. Och det där mötet som hölls i torsdags då, dit kom då statssekreteraren och ville överlägga om den så kallade LULUCF-förordningen. Vet du möjligen vad det är?
Mycket begränsade detaljkunskaper där. Någonting om att minska utsläppen.
Ja, jag har läst på lite i alla fall. Och det handlar om hur skogsbruket i olika EU-länder ska åläggas att binda koldioxid. Och det här har lett till ett ramaskri hos skogsägarna. För de menar att Sveriges mål är för högt och kommer leda till ett tak för avverkning. Så det där har varit liksom kontroversiellt på olika sätt. Och det finns även en ingrediens kring reduktionsplikten. Vi behöver inte gå in i för mycket detaljer. Men hur som helst så kom då statssekreteraren dit med PowerPoint material och ville överlägga och fatta beslut.
Berätta hur det ligger till, låter det som.
Ja, lite så kanske. Och så där gör man inte. Så att då var det, jag tror det var en moderat som blev irriterad på det och ville att det skulle åstadkommas ett bättre underlag helt enkelt. Så att de fick en halvtimmes paus och gå ut och ordna ett bättre underlag. Men det där hjälpte inte, utan alla möjliga andra ledamöter, både socialdemokrater men även Sverigedemokraternas Martin Kinnunen, tyckte att nej, men det här var inte färdigt helt enkelt. Så att de fick skjuta upp beslutet. Det gillade inte statssekreteraren, men så blev det i alla fall. Och det är ju också då, menar åtminstone de politiska motståndarna, ett tecken på att det är inte så enigt i fyrklöven till höger som de vill göra gällande.
Nej, det är intressant. Men alltså, överhuvudtaget så verkar klimatfrågan kunna bli en av de stora stridsfrågorna här mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna och inom den här liksom högerkonstellationen. Och där liksom, man redan har hört nya miljö- och klimatministern liksom uttrycka att liksom, hon ser ganska goda möjligheter att runda Sverigedemokraterna här, eftersom klimat- och miljöpolitiken då ändå till ganska stor del ligger utanför det här tidavtalet. Så ja, vi får väl se.
Vi får se hur det går. En sista fråga bara. Det har ju spekulerats en del i sociala medier om varför Liberalerna Skulan Avci inte fick bli minister. Ja. Varför skulle det vara så självklart att hon skulle bli det?
Nej, men hon har ju, är ju jättetung internt. Det var nästan vid sidan, skulle jag säga, av Mats Persson och Johan Persson, som ju var liksom självklara som nya statsråd, så var hon den tredje som man alla utgick från skulle bli, även inom Liberalerna. Hon har också haft en fot i båda sidor här och, liksom, så, och varit med och förhandlat fram, intressant, tidavtalet, det har du skrivit om.
Ja, precis. Och det togs verkligen för givet att hon skulle in i regeringen som en av de liberala statsråden. Men så blev hon ju inte det. Hon blev ju istället partisekreterare, och då finns det en del personer som har vädrat på Twitter och så vidare att hon skulle ha fått nobben på grund av att hon är kurd till ursprunget, och att man då tror att president Erdogan i Turkiet, som vi just nu måste fjäska för med anledning av NATO-ansökan, att han inte skulle då gilla om Sverige hade en kurd i regeringen. Kanske någon slags självcensur, inte vet jag, men tydligen så finns det kurder i den turkiska regeringen, men de är då islamister och det är inte Gulan Avci.
Verkligen inte. Nej, men det är ju, det där har jag hört även inom Liberalerna, så det där är ju, det väckte så pass mycket förvåning att den där teorin har även liksom florerat faktiskt lite inom Liberalerna, även fast det helt saknas belägg för att det är så.
Ja, nu är det ju inget dåligt jobb hon har fått. Hon är ju partisekreterare och de behöver ju en tung person på den posten som kan peka med hela handen i det partiet. Jag fick till exempel se i riksdagen igår att Gulan Avci kom dit med Jan Jönsson, som ju då nyligen har sagt att han överväger att lämna partiet och ska fundera fram till jul. Han är väldigt upprörd, precis som många andra liberaler, över innehållet i det här Tidöavtalet. Och jag såg Gulan Avci komma till riksdagen med
ledsamtal.
Jan Jönsson. Och han såg lite stressad ut, måste jag säga.
Ja, nej, men det är ju, nej, men som du säger, det är ju såklart det där är ju helt centralt att de får ordning på det där.
Ja. Nästa vecka är det ju höstlov eller läslov, som Stefan Löfven döpte det till efter PISA-katastrofen då, när svenska elever uppvisade så dålig läskunnighet, om du minns.
Just det.
Då är ju både du och jag iväg och läser böcker, eller hur? Har du någon bra på gång?
Ja, nej, men jag läser Knausgårds senaste, så att den ska jag nog ägna mig åt och sätta barnen i läsning också.
Men vad speciellt, jag läser också Knausgård, Morgonstjärnan. Ja, hur som helst, politikrummet är tillbaka igen om 2 veckor om inte himlen ramlar ner, som Viktor brukar säga. Tack för idag, Thomas.
Tackar.
Och tack till alla er som har lyssnat. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.